Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Idag ska vi prata om att leva med en synlig funktionsvariation, och det ska vi göra med Hanna Granroth som är psykolog men som också har egna erfarenheter av det här. Välkommen Hanna.
Tack Liv.
Du kan väl börja med att presentera dig.
Ja, jag heter som sagt Hanna och jag är också psykolog och psykoterapeut. Och jag arbetar länge, jag både arbetar på BUP och inom vuxenpsykiatrin under många år med KBT-inriktning. Och nu de senaste åren har jag arbetat inom primärvården för en online vårdcentral med primärvårdssamtal.
Just det.
Och jag har då en medfödd funktionsvariation som heter dysmeli. Och dysmeli innebär att man föds genom att, med att sakna en arm eller en fot eller en del av en hand eller en del av en arm. Och jag föddes då med en vänstersidig underarmsamputation, så att min vänster arm är ungefär slutar under armbågen.
Och det var ju så att jag efterlyste i ett forum bland psykologer personer som skulle kunna vara intresserade av att berätta om det här utifrån ett liksom upplevande perspektiv, och då svarade du att du kunde göra det. För det vi vill prata om är ju liksom, hur var det här för dig som barn? Hur är det idag som vuxen också? Och vad har du för råd till folk runt omkring och så? Så jag tänker egentligen att vi kanske kan börja med hur det var för dig.
Precis. När jag växte upp, jag är född 1982. Så på den tiden fanns det inget internet eller sådär. Och jag föddes upp i Finland i en medelstor stad i Vasa. Och det här är ett ganska ovanlig funktionsvariation. Så att när jag växte upp så träffade jag ingen annan som såg ut som jag. Och det var först egentligen när jag gick i gymnasiet som jag träffade en kompis som hade lite liknande variation, men ändå en annan form. Så att, och det fanns som sagt inget internet, så att jag kunde inte hitta andra kontakter över nät eller så. Så att jag kände mig ganska annorlunda när jag växte upp. Jag hade egentligen inga förebilder eller så med samma variation, så att jag fick försöka hitta förhållningssätt till det här på egen hand. Så att det kanske var det som utmärkte det mest för mig, att jag kände mig ganska annorlunda, lite ensam i att se ut på ett annat sätt än alla andra runt omkring mig.
Kommer du ihåg i vilken ålder det var som den där känslan av annorlundaskap kom?
Jag tror att den kom ganska tidigt. Kanske när jag var runt 5-6 en dag som det ändå blev tydligt för mig att jag fungerar på ett lite annat sätt än många andra. Och jag kommer ihåg i den åldern till exempel så skulle jag lära mig cykla. Mm. Och det var en sån sak som var en utmaning och svårt med en hand att hitta balansen och lära mig cykla. Och då blev det tydligt för mig att mina kompisar snabbt kunde hoppa upp på cykeln och cykla iväg och jag fick kämpa. Mina föräldrar sprang väldigt länge och höll i pakethållaren innan de kunde släppa tag och jag hittade balansen.
Just ur ett funktionsperspektiv, liksom, alltså, var du mycket hindrad av det här eller fick du bra hjälp rent liksom, medicinskt och så av sjukgymnaster eller någonting sånt? Eller lärde du kanske bara intuitivt? För att...
jag fick en del hjälp med övningar och så. Jag fick också, på den tiden var proteserna inte så jätteutvecklade ännu. Men jag fick till exempel just det här med cyklingen så fick jag en protes inför det. Men jag valde att inte använda den så mycket.
Mm.
Jag tyckte oftast att den var i vägen och att den var lite klumpig. Och så att jag hittade vägar för att klara mig i livet med den kropp som jag har.
Mm.
Nu som vuxen använder jag protes ibland för vissa saker, men väldigt sällan.
För att det då hjälper rent fysiskt liksom att göra vissa saker?
Ja. Precis, jag har till exempel en protes som jag använder för att göra yoga. Mm. Då tycker jag det hjälper att kunna ha en till hand att stödja mig mot. Sen försökte mina föräldrar så gott de kunde på olika sätt att hjälpa mig. Jag minns till exempel en sak som jag hade. När man ska ut på rasterna i skolan och snabbt snöra på sig skorna så var det något som jag inte riktigt hann med. Så då hade jag länge sedan en kardborre knäppen på mina gympaskor. Mm. Och det där var så otroligt okolt och töntigt. Mm. Tyckte jag med kardborre. Det var, på den tiden var det inte så inne att ha kardborreskor.
Mm.
Så då kom min mamma, det fanns inte så mycket anpassningar och sådär, men då kom min mamma på idén att köpa vanliga skor och trä in gummiband istället för skosnören. Så kunde jag snabbt dra på mig dem utan att knyta.
Mm.
Så de försökte hitta anpassningar och hjälp. Så.
Mm. Det här som du beskriver att du kände dig annorlunda, var det liksom utifrån det faktum att du inte hade en underarm, eller var det just det här att det var saker som du inte kunde som alla andra kunde och liksom att du blev annorlunda på det sättet?
Ja, mycket handlade nog om vissa saker som jag inte kunde som väckte kanske den här känslan och de här tankarna. Vissa, jag har några minnen som är extra smärtsamma som fortfarande gör ont när jag mm. tänker på dem idag. Och det var till exempel när vi i skolan när vi höll på med bollsporter. Och på den tiden så var det kanske inte, lärarna kanske inte hade så stor medvetenhet om sådana här frågor. Så det var det ofta så att de valde två sportiga killar som fick välja lag när de skulle spela brännboll till exempel. Och så fick alla andra elever stå på rad och så valde de då en i taget. Och jag blev nästan alltid sist vald.
Mm.
Så för att ja, det var svårt för mig att fånga bollar och att slå med bollträ och så där. Och att stå där i det där ledet och alltid bli sist vald.
Mm.
Det började nästan gråta idag. Det är det också. Jag kommer ihåg den lilla flickan som stod där med gråten i halsen.
Mm.
Så i sådana situationer var det tydligt för mig.
Mm.
Men annars, jag hade väldigt fina vänner. Jag blev aldrig mobbad eller så i skolan. Så att på det sättet var jag lyckligt lottad.
Mm. Hur, de som då liksom hade känt dig länge och liksom som bara för dem var det naturligt att så här var du liksom. Hur var det att vara tillsammans med dem? Kände du det där annorlunda skapet då också, eller var det mindre då när de som tog det för givet liksom var med?
Jag skulle säga att det var mindre då. Då tänker jag sällan på det, för då är det fortfarande. Så blir det väldigt naturligt för oss alla. Och jag tror mina vänner har också sagt nu att de blev så vana vid att jag ser ut som jag gör, så att de tänkte inte heller på det. Utan det, ja.
Hur tycker du generellt då att barn, liksom, eller hur minns du att barn reagerade? Barn som då kanske inte kände dig utan som såg dig för första gången eller så. Hur brukade de? Vad gjorde de och sa de?
Barn, och fortfarande är det så nu som vuxen, om barn ser mig och ser min arm och så. Så blir många lite förvånade och nyfikna. En del kan bli lite rädda. En del kan titta och man ser att barnen funderar på varför jag ser annorlunda ut. Och så. Och en del kommer fram och frågar också. Mm. Och så var det nog när jag var barn också, att andra barn som såg mig för första gången. Många kanske inte vågar komma fram och fråga, men stod och tittade lite på min arm.
Hur var det för dig?
Jag tyckte ibland att det var lite jobbigt att jag kände mig uttittad. Så. Men eftersom jag blev ganska fort blev jag ändå ganska van med det. Och då lärde jag mig att om någon tittar så lärde jag mig att fråga om det är någonting de undrar kring min arm. Och det brukar ofta bli ett ganska bra samtal kring det. Så jag tror att eftersom jag var med om det så många gånger så hittade jag det här förhållningssättet som gjorde att det blev lättare både för mig och kanske för de andra också att bemöta mig.
Kommer du ihåg liksom om du då kunde du bli ledsen? Eller fanns det liksom vissa sorters bemötande som var extra jobbiga och andra som var extra bra?
Ja, jag kunde bli ledsen. Och särskilt, ibland kunde det vara bland vuxna också. Så att om det var till exempel en förälder och ett barn och barnet kom fram och kanske frågade mig någonting eller tittade på mig och föräldern ville försöka tysta ner barnet, kanske gå undan och så. Föräldern kanske tyckte att det var, kan jag förstå nu, att det var pinsamt att barnet gick fram och frågade eller så. Och det tycker jag var svårare för mig att hantera än om man är mer öppen och rak och kommer upp och frågar.
Så om du skulle ge råd idag till föräldrar liksom hur de ska förhålla sig till sina barn om man ser en person med någon form av synlig funktionsvariation, vad är ditt råd då?
Jag tänker att låta barnet gå fram och fråga. Nu, jag kan ju inte prata för alla i min situation, men för mig. Och jag upplever att man ofta kan skapa bra tillfällen för samtal kring sådana situationer. Om det är så att barnet till exempel får många frågor. Och så kan föräldern och ett barn kanske efteråt ha egna samtal om de här frågorna. Och om att vi har olika variationer, vissa syns, vissa syns inte. Och att det kan bli värdefulla samtal, tänker jag. Genom att se sådana personer som mig det kanske väcker frågor och funderingar hos barnen och att föräldrarna gärna kan fånga upp dem.
Mm. Och hur tycker du att man ska liksom bemöta det aktuella barnet? Vad tror du att ändå blir bäst för det barnet?
Ja, jag tänker att tillåta barnet att ställa frågor och gå fram. Och barn har ju väldigt ofta en naturlig nyfikenhet på sånt som de inte har sett tidigare. Och, så. Och att tillåta barnet att ha den nyfikenheten.
Mm. Du nämnde när vi hade kontakt innan lite om hur det var för dina föräldrar när du föddes. Vill du berätta någonting om det?
Mm. Mina föräldrar, som sagt föddes jag 1982 då det inte fanns internet och det fanns inte heller ultraljud. Eller åtminstone så gjordes inget ultraljud när min mamma var gravid. Så att när jag föddes så var det en chock för dem att få ett barn som inte såg ut som alla andra barn. Och det här väckte mycket oro hos mina föräldrar, båda mina föräldrar. Och båda två har jobbat inom vården och min mamma är barnsjuksköterska och min pappa är läkare. Och min pappa hade faktiskt några år innan jag föddes så hade han till och med gjort en doktorsavhandling på, där han tittade på orsaker till olika medfödda missbildningar. Så att han hade studerat området väldigt mycket. Mm. Men när de själva hamnade i den här situationen och fick ett barn så väckte det ändå väldigt mycket oro hos dem båda.
Mm.
Och för min mamma väckte det så mycket oro att hon fick en förlossningsdepression och som pågick åtminstone det första året.
Mm.
Så, och hon beskriver att hon funderar mycket på hur jag skulle klara mig i livet.
Mm.
Sådana saker, kommer jag bli mobbad, kommer jag kunna ta mig fram, kommer jag kunna få ett jobb. Och hon beskrev att de här tankarna ofta kom på kvällen och natten när hon, dagen var hon ofta upptagen med olika saker som det är när man har ett litet barn.
Mm.
Men på kvällen och natten så hade hon mycket orostankar. Och min pappa, han kände också oro. Han beskrev att det var mera praktiska saker han oroade sig för. Så där till exempel, hur skulle jag, om vi skulle åka skridskor från skolan, hur skulle jag kunna knyta mina skridskor till exempel? Mm. Så där. Det som hjälpte dem dels ju när jag växte och de kunde se att jag klarade mig och kunde lära mig olika saker och sådär som de hade känt oro för. Och även om det kanske ibland tog längre tid än för andra barn. Så det tror jag att gjorde dem lite lugnare och tryggare. Och det som min mamma beskrev att hjälpte henne väldigt mycket var att hon på en resa så råkade hon sitta bredvid en vuxen kvinna med samma funktionsvariation.
Mm.
Och som hon såg att klara sig i livet. Och den personen hade sagt åt henne att det här kommer att gå bra.
Mm.
Och det gav henne mycket tröst.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tycker du, alltså det är klart att liksom ett barn som föds idag, då finns ju både ultraljud och internet. Så att, men är det en grej som du tror hade gjort stor skillnad för er alla då, att snabbare få kontakt med andra och få dela det här?
Kanske, åtminstone så tror jag att föräldrar idag kanske hinner förbereda sig mer känslomässigt och mentalt. Mm. Så sen kan det alltid ändå vara saker som man inte är beredd på. Så.
Mm.
Men att det ändå kanske finns en fördel med den möjligheten att man har tid på sig att fundera och förbereda sig och ta reda på information.
Mm. Och det här att möta andra.
Ja, det tänker jag också kan vara... jag tror att det är mer utvecklat idag med organisationer, olika patientföreningar och så. Det vet jag att det föddes när jag berättade mina föräldrar att det föddes ett barn några år efter mig i samma stad, och då kunde mina föräldrar vara ett stöd för den familjen.
Mm.
Så just den biten med att få träffa andra i lite liknande situation och stötta varandra och få prata om de här sakerna, det tror jag är väldigt stor hjälp.
Vad säger dina föräldrar idag, liksom, nu när de har ett vuxet barn som du obviously har gått, du har ju både utbildning och jobb och yogar och liksom.
Ja, nu jag tror att de känner väldigt stor acceptans och tacksamhet för situationen och ingen oro för mig.
Har du syskon?
Jag har en syster, en syster som är 3 år äldre än jag.
Vet du någonting om hur det var för henne?
Jag tror att hon hade... jag tror att hon... Det som, tror jag, som jag har förstått det, så hade hon... Tyckte hon på ett sätt att det var ganska tungt att få ett barn, eller ett syskon med den här funktionsvariationen. Dels är det väldigt vanligt att det äldre syskonen får ta ganska stort ansvar och växa upp mycket snabbare och så när man får ett yngre syskon. Och när hon då fick en syster som dessutom hade en funktionsvariation och föräldrar som blev oroliga kring den, så tror jag att hon upplevde att hon behövde ta ännu större ansvar och vara ännu duktigare. Och så att det kanske blev tungt för henne. Och jag minns att mina föräldrar kanske var lite överbeskyddande på vissa sätt för mig. Jag minns när jag och min syster bråkade och vi smällde i dörrar. Jag minns till exempel att mina föräldrar var jättestressade över det där, att vi smällde i dörrar, för de var så rädda att jag skulle klämma mina fingrar på den ena hand jag har.
Just det.
Så jag tror att min syster upplevde att hon behövde ta ett lite större ansvar och vara lite större än hon faktiskt var.
Utifrån då din egen erfarenhet och liksom, och också din yrkeskunskap som psykolog, om du skulle liksom ge råd till föräldrar, barn som kanske i och för sig är lite för små för att ta emot råd, men ändå, och kanske också syskon, liksom, vad tänker du idag att ni hade mått bra av, att ni hade behövt få höra?
Precis. Jag tänker att en viktig sak är att inte försöka dölja funktionsvariationen, utan att verkligen fokusera på acceptans av den och att det är okej att se annorlunda ut.
Mm.
Men också att skapa utrymme för alla de känslor som kan komma upp med tanke på det här.
Mm.
Men om jag tar mitt exempel, till exempel med skolan och brännbollen där,
mm.
så tror jag att det ska vara ett väldigt stort stöd om någon lärare ska ha sett mig där och sett mm. att jag hade kanske tårar i ögonen och klump i halsen och prata med mig och kanske att jag ska ha fått tillfälle att visa min ledsenhet och gråta och så.
Mm.
Att skapa utrymme för alla de känslor och frustration som kan komma när man kämpar med saker som är kanske extra svåra och utmanande.
Mm.
Så att både skapa utrymme för att prata om alla de känslor som kan komma upp tror jag är jätteviktigt.
Mm.
Också fråga om det är saker som jag vill ha hjälp med eller så. Inte tycka synd om eller förvänta mig att jag inte kommer att klara saker, men ställa frågor. Mm. Vänliga, kärleksfulla frågor.
Mm. Just det där med att tycka synd om, var det någonting som du mötte?
Ibland har jag mött det. Inte så ofta, men jag tror att jag själv kämpade väldigt mycket med att försöka vara stark och försöka klara så mycket som möjligt. Och tillät mig inte riktigt att visa ledsenhet heller, mm. eller visa att jag kämpar med vissa mm. saker. Så att jag tror att många kanske inte såg det och läste av de känslorna.
Mm.
Och då tyckte de inte heller kanske synd om mig.
Fanns det då det här av att folk ville hjälpa dig mer än du kanske behövde? Liksom, att folk gick in med mm. för mycket omsorg på något sätt, på det sättet?
Det kan det ibland händer det fortfarande.
Mm.
Men jag måste säga att det är egentligen någonting som jag uppskattar väldigt mm. mycket. Att om någon frågar och erbjuder sig och som jag sa så tidigare, försökte jag alltid vara stark och fixa allting själv och sådär. Men jag har övat på mig att med åren att ta emot den här mm. hjälpen. Och ganska ofta, åtminstone en gång i månaden, kanske fortfarande så kommer människor fram och erbjuder sig hjälp på olika sätt.
Mm.
Till exempel när jag handlar mat är det ofta någon som kommer och frågar om de kan hjälpa mig att bära kassar och så.
Mm.
Och jag tycker det brukar bli väldigt fina möten. Människor vill vara snälla och jag tar gärna emot den hjälpen.
Mm. Och jag tänker att som vuxen så är ju det, kan ju det vara väldigt fint. Men kanske för mm. ett barn, om man får hjälp med saker. För jag tänker att du förmodligen klarade mm. mycket mer än vad folk kanske liksom tror att man ska klara med utan att ha en hand. Och att barn ju ofta har ett ganska stort behov av just det där med kan själv. Att liksom i utvecklingsfaser mm. så är det en viktig grej. Och att man Precis. Kanske då... Minns du hur det var?
Jag hade en väldigt stark vilja att kunna själv. Och kanske mm. beror det delvis då på att jag hade de här extra utmaningarna. Så att jag var väldigt bestämd med de bitarna. Och det, ja, när du frågade så kom jag ihåg att jag nog kunde bli frustrerad om många ville göra saker åt mig.
Mm.
Så, Så ja, jag tror att det är viktigt att inte ta för givet att man inte kan. Och att ge barnen tid.
Mm.
Det kanske tar längre tid att klä på sig kläder eller att knyta skorna. Eller att, beroende på då vilken variation man har.
Mm.
Men att ge barnet den tid det behöver. Så att man inte behöver känna sig stressad. Och då brukar man ofta hitta vägar för att klara mycket.
Jag tänker att du har ju också sagt nu liksom några gånger att fråga. Och det måste ju vara helt centralt att faktiskt fråga även ett barn. Liksom, behöver du hjälp eller inte? Men att kanske inte...
Jag. Absolut, det tänker jag är kanske det viktigaste.
Jag
vill förmedla är att fråga och både fråga om de här praktiska sakerna, vad man kan behöva för hjälp och stöd på olika sätt och också fråga om hur man känner kring olika saker. Så att det, och ett barn kanske inte alltid kan sätta ord på allting, men man kan hjälpas åt.
Att vi gör det här avsnittet och även då ett annat om där vi pratar med en psykolog som jobbar med barn med synliga funktionsvariationer är ju för att vi fick faktiskt ett mejl från en mamma som skrev att vi pratar ju ofta, inte bara i vår podd liksom, men generellt i samhället, vi pratar ju mycket om osynliga funktionsvariationer idag och kanske då framförallt neuropsykiatriska funktionsvariationer. Och vad tänker du om det? Att vi, för det antar jag att inte minst som psykolog så är det ju ett ämne som vi liksom möter väldigt ofta. Har vi liksom glömt bort de här barnen som vars variationer faktiskt är synliga?
Jag tänker det att det finns ganska stort medicinskt fokus ofta. Så där på man kanske får träffa sjukgymnast och olika specialistläkare och sådär. Men kanske inte så ofta psykolog och det här sambandet med hur det yttre, det synliga påverkar vårt mående, vår psykiska hälsa. Det kanske inte pratas tillräckligt mycket om.
Så då är det kanske viktigt att vi faktiskt uppmärksammar det här då. Nu som vuxen, finns det situationer idag som är problematiska för dig, eller finns det situationer som du kanske skulle ha trott skulle vara problem men som du märker att det är går bra eller liksom.
De flesta situationer brukar jag till slut hitta vägar att hantera och så, men i nya perioder i livet så kan det vara nya utmaningar som jag möter. Och till exempel när jag själv fick barn och skulle både bära barn och byta blöjor och igen det här med att knyta skor och så var utmanande och svårt och jag fick hitta nya sätt. Jag minns till exempel när jag skulle knyta skor på mitt barn så fick jag lära mig att använda tänderna. Och jag berättade till exempel att jag håller på en del med yoga och så tyckte jag om, det här var kanske 15 år sedan, jag tyckte om yoga så mycket så jag bestämde mig för att gå en yogalärarutbildning. Och den var 2 år lång och jag grät mig igenom den här utbildningen för att jag jämförde mig så mycket med mina kurskamrater som gjorde alla möjliga avancerade positioner och stod på händer och stod på huvud och sådär som jag inte kunde göra. Så det var också en sorg och en process att hitta vägar att hantera det. Och jag landade till slut i att världen behöver yogalärare som inte förmedlar att yoga handlar om jättesvåra positioner utan mer kanske acceptans av kroppen. Så jag hittade ett förhållningssätt där också som var hjälpsamt för mig. Men det ofta är det, jag går ofta genom en process av kanske sorg och frustration och så i nya nya kapitel i livet som jag, där jag möter utmaningar.
Mm. Men det låter som att du går igenom sådana processer, men du undviker inte nya utmaningar.
Nej, det gör jag inte. Det är kanske yrkesskada som psykolog. Vi övar väldigt mycket på att inte undvika det som ångest eller skrämmande.
Men jag tänker att det också är väldigt hoppingivande att liksom, och förebildande. Att det kanske inte alltid är lätt, men man hittar sin väg liksom. Ja. Jag tänker just för föräldrar som kanske själva har ett barn med någon sån här variation. Ja. Att du kanske för dem blir den här kvinnan på flyget för din mamma.
Ja, det som jag också tänker är att nu som vuxen med lite perspektiv till allting så känner jag att världen blir så mycket rikare och mer spännande då vi är olika och ser olika ut. Tänk vad tråkigt det vore om alla fungerar på samma sätt eller så precis likadana ut.
Hanna, stort tack för att du ville vara med och dela din och din familjs berättelse. Och vi låter dina slutord vara slutord helt enkelt. Tack så mycket. Och tack till er som lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook och på Instagram. Tack, hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.